Lukas evangelium, det andra kapitlet. Det är inte jul än, men vi ska läsa ur Lukas 2 i alla fall. Fast lite längre fram än julevangeliet. Lukas 2 och 25. Kanske får tända i taket, vad säger ni? Var det ljus, John? I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom. Och den heliga ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Ja, det är härligt med gamla gubbar. Helig ande kan vara över dem. Och rätt vad det är så kommer de stultande nerifrån stan. Och här kommer nu en gammal farbror. De som tjänstgör i templet, de har ingen aning om vad det är för en liten kille som bärs fram. Men det kommer en farbror nerifrån stan, och så kommer en tant ur någon pelagång någonstans, gamla Hanna. Och de har fått kunskap genom den heliga ande. Herren har alltid sina ambassadörer också i den dödaste församling. Det är intressant. Nu är ju alltså den heliga ande över Simeon, och då har han märkliga ting att förtälja om det här lilla gossebarnet. En frälsning som du har berett åt alla folk. Bara en sån sak är ju ganska revolutionerande. Att Messias gällde alla folk. Det vet Simeon. Det var inte så många i hans samtid som visste det. Hur ska den frälsningen se ut, frågar vi. Jo, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna. Och hedningarna, det är alla folk som inte är judar. I hebreiskan finns det två ord för folk. Det ena är ordet am, och det andra är ordet goj. Amim betyder, ja, det är folk. Am är folk på ett, med en relation till Gud egentligen. Guds folk. Och det är ett uttryck som judarna i första hand använder om Israels folk. Och så är det goj, gojim, pluralis. Det är alla andra folk. Så det är inte bara svenskar som gör skillnad på svenskar och utlänningar, som vi brukar kalla det. Utan det gör faktiskt också Bibeln. Men vi skiljer på judar och hedningar. Frälsningen beskrivs nu i lite olika ordalag här. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Uppenbarelseboken har vi ju kikat en del i, och det ska vi göra idag också. Vi ska gå till 21 kapitlet. Där ska vi titta på den 22 versen och läsa kapitlet ut till och med 27. Uppenbarelseboken 21 och 22. Något tempel såg jag inte i staden. Vi befinner oss nu i den nya Jerusalem. Ty Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel, han och lammet. Och staden behövde varken sol eller måne för att få ljus, till Guds härlighet lyser över den, och lammet är dess lampa. Och folken skall leva i detta ljus. Folken, det är hedningarna alltså. Jordens kungar kommer med all sin härlighet till den staden. Och dess portar skall aldrig stängas om dagen, natt blir det inte där. Och allt dyrbart och härligt som folken äger ska föras dit. Aldrig ska något orent komma in där, och inte heller någon som handlar skändligt eller lögnaktigt, utan bara det som lammet har skrivna i livets bok. Herrens Guds härlighet lyser över staden. Och då heter det så här att de andra folken, de ska komma med sin härlighet till den stad om vilken Herren har sagt: där ska jag i evighet fästa mitt namn. Det är ju det anstötliga med judendomen och kristendomen, att den är så hutlöst både geografisk och historisk. Att den inte handlar bara om allmänneliga moralregler eller gudar och andemakter någonstans bortom bergen, bortom blommorna och sången, utan att den pekar ut geografiska platser och tidsbundna händelser så där rätt upp och ner. Att Gud väljer ut en stad, fruktansvärt odemokratiskt säger vi, det är ju inte jämlikt för 5 öre. Dessvärre är ju Gud ingen humanist, utan Gud är Gud. Så han frågar inte så mycket efter vad vi tycker i det sammanhanget. Och han har utvalt ett folk åt sig. Och så har han sagt till det folket, och till stamfadern för det folket: i dig skall alla folk på jorden bli välsignade. När historien är slut så ser vi att det blev som Gud sa. Alla folk är välsignade. Varför det? Herren själv bor i sitt folk. Och det faktum att han bor i sitt folk, och att de andra folken erkänner det folket som Guds folk, gör att välsignelsen flyter från Herren till löftets folk och från löftets folk till de andra folken. Det är historiens slut. Undra på att Herrens folk alltid varit hotat av utplåning. Du, så här vill inte vi ha det. Vi ska gå till Matteus 18 kapitel. Nej, det ska vi inte göra. Vi ska gå till Matteus 15. Så ska det vara. Och 21. Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyrus och Sidon. En kananeisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: Herre Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: säg åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade: jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa: Herre, hjälp mig. Han svarade: det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, sa hon, men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Då sa Jesus till henne: kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Är det någon som har irriterat sig på den texten någon gång?
Är det någon som har hört bortförklarande predikningar? Att Jesus menar egentligen inte så här, men han hade på något sätt vaknat på fel sida den dagen. Det här är en bild av förhållandet mellan löftets folk och hedningarna. När historien är avslutad, då har Jesus blivit en härlighet för Israel och ett ljus för hedningarna. Och då kommer det bli så här att hedna folken äter smulorna som faller från deras herrars bord. Vi kommer att bli mätta på de smulorna, var inte oroliga. Vi kommer att bli lika mätta som vi har blivit här på Gärdebygården. Det kommer att smaka ännu bättre, jag försäkrar. Det är bara det att målet för historien är att all välsignelse till alla andra folk ska gå genom löftets folk. Det är det kvinnan har fått klart för sig här. Och Jesus kunde ha sagt till henne som han säger till Simon Petrus när han säger: du är Messias, den levande Gudens son. Då säger Jesus: kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Det kanske alldeles bokstavligt talat är så när Jesus gick runt på jorden att han hade mandat att ge till de förlorade fåren av Israels hus, men inga andra. Men när denna kvinna har förstått hela historiens hemlighet, då vet också Jesus: detta har fadern talat om för henne. Hon kan bli delaktig i smulorna redan nu. Och hennes dotter blir frisk. Det här är alltså tanken. Och det här är meningen. Den kallelse som då Gud lägger över Israels folk blir då också en kallelse till härlighet. Och den kallelsen, den förverkligas alltid genom dödsskuggans dag. Det är därför som Gud låter Abraham vänta på sin son tills han blir jämnt 100 år gammal. Och på vägen hinner han ju säga ganska surt till herren när han uppenbarar sig vid ett tillfälle: mig har du inte gett någon arvinge. Och då är det ändå 20 år kvar innan killen kommer. Men när han är så där en 7, 8, 9 år och har börjat i grundskolan, lille Isak, så kommer herren och säger: gå till Moria berg och offra honom åt mig. Och det är en bild på Israels folks historia. Folket som på ett särskilt sätt ska följa sin konung genom dödsskuggans dal, för att också bli det folk som på ett särskilt sätt kan, så att säga, dela ut Guds gåvor bland de andra folken. De folken som inte behövde gå en lika smärtsam och lika tung väg. Uppenbarelseboken 13 tittade vi igår. Nu är det dags igen. Där hittade vi två odjur. Nu ska vi titta på odjur nummer ett. För det var flera som fastnade för det som stod om detta odjur och undrade vad som var meningen. Femte versen: det fick en mun som skröt och hädade, och det fick makt att hålla på i 42 månader. Och det öppnade sin mun för att häda Gud, häda hans namn och hans tält, alla som bor i himlen. Det fick rätt att strida mot det heliga
och besegra den. Och det fick makt över alla stammar och länder och språk och folk. Här görs det nu en skillnad mellan det heliga och alla jordens stammar och länder och språk och folk. Och den traditionella tolkningen är ju att odjur nummer ett kommer att förfölja den kristna kyrkan, och det kommer han säkert att göra. Men uttrycket det heliga i Bibeln är ofta använt i första hand med tanke på Israels folk. Och jag tror att det betyder så alldeles bokstavligt här. Vi ska strax se exempel på det. Odjur nummer ett, om det nu är ett politiskt system eller om det är en härskare över ett politiskt system, vi får väl vänta och se. Men något ruskigt är det i alla fall. Kanske är det båda delarna. Detta odjur kommer att få makt över jordens alla stammar och länder och språk och folk, och kommer att använda den makten till att angripa Israels folk. Och besegrade. Och för att ni ska se att Uppenbarelseboken gör en skillnad på judar och hedna kristna, så behöver vi bara backa några verser till slutet på 12:e kapitlet. Vi kan börja läsa där i den 13:e versen. Och när draken såg att han hade störtats ner på jorden, började han förfölja kvinnan som hade fött sin son. Och den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut i öknen till den plats där hon blir livnärd en tid och två tider och en halv tid, långt borta från ormen. Och ormen sprutade vatten ur sin mun efter kvinnan som en flod för att strömmen skulle föra bort henne. Men jorden hjälpte kvinnan, och den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. Och draken rasade mot kvinnan och, lyssna nu, gick bort för att strida mot hennes andra barn, dem som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Det tror jag är du och jag. Vi hedna kristna. Vi är hennes andra barn. Att vi sen inte i alla detaljer kan tolka ut vem den stora örnen är och vad platsen i öknen är för någonting och vad det är för vatten som ormen sprutar och så vidare, får vi lugna oss med. För en nyckel till Uppenbarelseboken, en som jag tycker ofta borttappad nyckel, det är att vi kristna som läser den gör ofta inte skillnad mellan Israels folk och den hedna kristna kyrkan. Och när vi blandar ihop begreppen så blir boken ännu mer svårläslig än vad den behövde vara. Den är svår nog ändå. Nu ska vi titta på några exempel och se hur Gamla testamentet talar om gång på gång att historiens upplösning är just ett tillfälle där alla andra folk öppnar krig emot Israels folk. Zakaria kapitel 14. Vi läser först verserna 1 till och med 9. Zakaria kapitel 14, sista kapitlet. Från början. Se, en dag ska komma, en Herrens dag, då man i dig skall utskifta byte. Ty jag ska församla alla folk till strid mot Jerusalem, och staden skall intas och husen skall plundras och kvinnorna vanäras. Och hälften av folket i staden ska föras bort i fångenskap. Men återstoden av det ska inte bli utrotad ur staden, ty Herren ska dra ut och strida mot de folken så som han stred på drabbningens dag. Och han ska den dagen stå med sina fötter på Oljeberget mittemot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska rämna mitt i tu mot öster och väster till en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften av det mot söder. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, till dalen mellan bergen ska räcka ända till Asel. Ni ska fly som ni flydde för jordbävningen i Usias juda kungs tid. Då ska Herren min Gud komma, ja, du själv och alla heliga med dig. Och det ska ske på den dagen att ljuset ska bli borta, till himlaljusen ska förmörkas. Och det blir en dag som är ensam i sitt slag och som är känd av Herren. En dag då det varken är dag eller natt. En dag då det blir ljust när aftonen kommer. Och det ska ske på den tiden att rinnande vatten ska utgå från Jerusalem. Ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter ska det vara så. Och Herren ska då vara konung över hela jorden. Ja, på den tiden ska Herren vara en och hans namn ett. Detta är alltså Jesu återkomst. Han lämnade jorden på Olivberget. Och änglarna säger till lärjungarna, på samma sätt som ni har sett honom försvinna härifrån ska han också komma tillbaka. Nå, med det lilla undantaget att han nu kommer med sin himmelska härlighet. Klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Och då säger också Zakaria det som Johannes får se i sin syn, nämligen att nu blir Jerusalem så att säga världens centrum. Och nu kommer de andra folken att så att säga tillerkänna det utvalda folket dess plats. 16 versen. Och det ska ske att alla överblivna ur alla de folk som kom mot Jerusalem skall år efter år dra dit upp för att tillbe konungen Herren Sebaot och för att fira lövhyddohögtiden. Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe konungen Herren Sebaot, då ska över den inte komma något regn. Om Egyptens folkstam inte drar ut och kommer dit upp, så ska ej heller över den komma regn, och så vidare. Det kan man ju som göteborgare tycka var mer än ett löfte än ett hot, men det kan man ju också ta på många sätt. I vilket fall? Historien, denna tidsålder, avslutas genom att alla folk samlar sig mot Jerusalem. Och det står så förunderligt i den andra versen, jag skall församla alla folk till strid mot Jerusalem. Precis som det stod i Uppenbarelseboken 13 om odjuret, det fick rätt att strida mot det heliga och besegra det. Joel ger i sitt tredje kapitel nyckeln till hur Gud kan tänka på det viset. Så vi bläddrar raskt till profeten Joel, om det nu går så raskt. Hosea, Joel, Amos. Tredje kapitlet. Och där ska vi läsa faktiskt de första 15 verserna. Joel kapitel 3. Ty se, i de dagarna och på den tiden då jag återupprättar Juda och Jerusalem, då ska jag samla ihop alla hedna folk och föra dem ned till Josafats dal
och där ska jag hålla dom över dem för mitt folk och min arvedels Israels skull, därför att de har förskingrat dem bland hedningarna och utskiftat mitt land. Ja, de har kastat lott om mitt folk. Gossarna har de gett som betalning åt skökor, och flickorna har de sålt för vin som de har druckit upp. Och du Tyrus, och du Sidon, och ni Filistens alla kretsar, varför har också ni mot mig? Har ni något att vedergälla mig för, eller är det ni som vill börja något mot mig? Snart och med hast ska jag låta det ni har gjort komma tillbaka över era egna huvuden, eftersom ni har tagit mitt silver och mitt guld och fört mina skönaste klenoder in i era palats. Och eftersom ni har sålt Judas och Jerusalems barn åt Javans barn till att föras långt bort från sitt land. Se, jag ska kalla dem åter från den ort dit ni har sålt dem. Och det som ni har gjort ska jag låta komma tillbaka över era egna huvuden. Jag ska sälja era söner och döttrar i Judas barns hand, och de ska sälja dem till Sabeerna, folket i fjärran land, till så har Herren talat. Ropa ut detta bland hedna folken, kalla dem samman till helig strid. Mana på hjältarna, må alla stridsmännen komma och dra framåt. Smid era plogbillar till svärd och era vingårdsknivar till spjut. Den svagaste må känna sig som en hjälte. Skynda att komma alla ni folk här omkring och samla ihop er. Sänd då Herre dina hjältar dit ned. Ja, må hedna folken resa sig och dra bort till Josafats dal, ty där ska jag sitta till doms över alla folk här omkring. Låt lien gå till skörden är mogen, kom och trampa till pressen är full. Presskaren flödar över, så stor är ondskan där. Skaror hopar sig i domens dal, ty Herrens dag är nära i domens dal. Solen och månen förmörkas och stjärnorna mister sitt sken. Varför låter Gud detta ske? Jo, därför att det ska falla en dom över de andra folken. Och vi kan säga att historiens nyckel på ett sätt ser ut så här. Herren slöt förbund med Israels folk och kom själv till sitt folk. Men folket kände inte igen honom, utan utlämnade honom till att dödas. Då går löftet ut bland de andra folken. Och samtidigt med att det gör det, så förskingras Israels folk bland de andra folken. Då börjar de andra folken att göra mot Israel vad de anklagade Israel för att ha gjort mot sin konung. Kyrkan gjorde exakt mot Israels folk vad de sa att Israel hade gjort mot konungen. Hela tiden är Israels folk förblindat. Men hedningarna är också förblindade. Enstaka judar ser och enstaka hedna kristna ser, men den stora skaran förstår ingenting. Till sist återsamlar Herren sitt folk. När tiden närmar sig för att evangelium blivit predikat för alla folk, ty så har han själv sagt, budskapet om riket ska gå ut till alla folk och sedan ska slutet komma. Då finns Israels folk tillbaka i sitt land. Och då går landet åter att angripa och att intaga. När alla hedna folk till sist ska åstadkomma den slutliga lösningen av judefrågan, som Hitler kallade det, die Endlösung der Judenfrage, då kommer Herren. Och då kommer han för att bevisa att han är Israels Gud, han som aldrig bryter ett förbund om så vi bryter det gång på gång. Han som är trofast om vi också är trolösa. Då skall Israels ögon öppnas till att se vem kungen är. Och då ska hedningarnas ögon öppnas till att se vilket folk Israel är. Sakarjas 12:e kapitel. Versen 1-3 först. Detta är en utsaga som innehåller Herrens ord över Israel. Så säger Herren, han som har spänt ut himmelen och grundat jorden och danat människans ande i henne. Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också över Juda ska det komma när Jerusalem blir belägrat. Och det ska ske på den tiden att jag ska göra Jerusalem till en lyftesten för alla folk. Var och en som försöker lyfta den ska skada sig illa på den, och alla jordens folk ska församla sig mot det. 10:e versen. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har genomborrat. Och de ska hålla dödsklagan efter honom som han håller dödsklagan efter ändesonen, och ska bittert sörja honom som han sörjer sin förstfödd. Det här är nedskrivet ungefär 500 år före Kristus. Där säger Gud, mig som det har genomborrat. Och jag kan lova dig att ordet genomborra i hebreiskan är ett väldigt fysiskt ord. Det handlar inte bara om att de har talat illa om Gud eller på något annat sätt liksom skikanerat honom, utan det handlar om att ta ett spetsigt föremål och sticka rakt igenom. Genomborrat är en utmärkt översättning. Då ska de se upp till mig. Då ska de se vem Herren är. Då kommer en väldig förkrosselse över Israel. Och det är därför Herren säger genom Jesaja, kapitel 57 och vers 15. Jag bor i helighet uppe i höjden, men också hos den som har en ödmjuk och förkrossad ande. Så nu kommer Herren för att bo ibland sitt folk. Nu är folket förkrossat. Nu är självtillräcklighetens tid förbi. Och det betyder inte att nu kommer det dåliga samvetets tid, eller nu kommer ynklighetens tid. Nej, nu kommer tacksamhetens tid. Ty tacksamhet är det djupaste uttrycket på ett sätt för förkrosselse. Förkrosselse låter lite buckligt på något sätt, va? Ungefär som man fått upp farten ordentligt och smält på en bergvägg och blivit mer eller mindre i bitar. Men en förkrossad människa är inte en som ständigt går och suckar. Det första som händer när förkrosselsen kommer, det är ofta tårar. Det är sant. Men det är på samma sätt som när Herrens härlighet uppenbaras. Herdarna på ängen i minns. En Herrens ängel visade sig och Herrens härlighet kringstrålade dem och de blev mycket förskräckta. Så säger ängeln, var inte förskräckta. Jag bådar er en stor glädje. Då är rädslan borta. Det finns en inkörsport av tårar till glädjens land. Och den glädje som sedan infinner sig är tacksamhetens glädje. Israel kommer att leva i en ständig tacksamhet efter att man har fått sörja färdigt. Ty Israel blev ju benådat och räddat. Hedna folkens ögon kommer också att öppnas. Då kommer plötsligt hedna folken att se Israels folk. Inte i termer av förtjänst. Ty Gud utväljer aldrig efter förtjänst. Utan Guds utväljande är hans egen hemlighet. Han valde inte Israel för att det var något särskilt med det folket. Utan han valde det därför att han valde det. Men då kommer alla folk att se tydligt och klart att Gud fortsättningsvis bara välsignar genom Israels folk. Den som välsignar dig ska jag välsigna, och den som förbannar dig ska jag förbanna. Jag ska göra Jerusalem till en lyftesten för alla folk. Tänk vad alla är intresserade av denna stad. Det är ju egentligen gåtfullt. Alla religiösa sekter och sammanslutningar och allt ska åtminstone ha en filial i Jerusalem. Och när man kommer dit så är det ju heliga män av alla de sorter. Alla går omkring i stekhettan, klädda i svarta mantlar och kjolar och sjalar och pottor och krukor och jag vet inte vad allt. Man förstår inte hur de orkar. Men Jerusalem är det något särskilt med. Dit ska alla. Den stan ska alla ha. Och det är som om alla var medvetna om att det här är den stad om vilken Gud denna gång har sagt: i den staden ska jag för evigt fästa mitt namn. Sen kan vi tycka att religioner är sagor och vad som helst. Men det är en konstig stad. Ännu märkligare blir det när man betänker att namnet Jerusalem, Salem, det är ju Shalom det. Ir Shalom. Ir betyder stad. Fridens och fredens stad. Ett mera malplacerat namn lär man väl kunna leta efter, tycker vi. Så mycket bråk som det har varit om den stan. Och allt jämt där. Till och med den stad där fridens konung blev dödad. Ja, så märkligt är det ju här i världen. Att just när Jesus blir dödad så öppnas fredens möjlighet. Och frids Försten kommer för att avsluta världshistorien med ett krig. Vi får se till så vi inte stoppar in Herren i ett allt för litet fack. Svärden ska smidas till plogbillar. Jajamän, tack och lov. Vi ser fram emot det. Men dessförinnan går ropet ut över hela jorden: gör om plogbillarna till svärd. Jag tror vi skulle må väl av att läsa lite mer i Gamla testamentet än vi gör. Vi ska gå tillbaka till Uppenbarelseboken igen, nu till 11 kapitlet. Och läsa från 15 till 19 verserna. Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka röster i himlen som sa: herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans smorde, och han ska vara konung i evigheters evighet.
Och de 24 äldste som satt på sina troner inför Gud föll ner på sina ansikten och tillbad Gud och sa: vi tackar dig, Herre Gud, allhärskare, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och blivit konung. Folken vredgades, men din vrede har kommit, och stunden då de döda ska dömas, och då du ska löna dina tjänare, profeterna och de heliga, och dem som fruktar ditt namn, höga och låga, och förgöra dem som förgör jorden. Och Guds tempel i himlen öppnades, och förbundsarken blev synlig i hans tempel, och det kom blixtar och dån och åska och jordbävning och väldiga hagel. Ja, som regel fäster vi oss bara vid de meteorologiska manifestationerna. Det vi kommer ihåg, det är åskan och haglet, när vi läser en sån text. Men här finns i de här få verserna det mesta av det jag hittills har sagt. Herren ska löna de heliga, dina tjänare profeterna. Det var de som profeterade för Israels folk och som Israels folk lät döda innan han själv kom. Sen nämns de heliga, det Israels folk. Och sen nämns de som fruktar ditt namn, det är du och jag. Så står det nu talat om dem som förgör jorden. Och då går ju våra tankar i första hand till PCB-utsläpp och kvicksilver och plutonium och cesium 137 och vad det kan vara mer, eller jod 137. Ja. Och det kan nog vara sant att Guds vrede kan drabba dem som svinar ner. Tänk på det när du sorterar soporna nästa gång. Men jag tror inte det är det som menas här. Därför att det finns en oöversättlig ordlek både i den grekiska texten och i den hebreiska texten. Och vi kanske gör klokast i att utgå från hebreiskan. Ordet eretz. De av er som har varit i Israel vet att där talar man om eretz Israel. Vad betyder det? Jo, landet Israel. Men själva ordet eretz betyder egentligen det fasta. Terra firma, står på fast mark. Och det här ordet betyder alltså på en gång både landet och jorden. Hela jorden är full av din härlighet. Ja visst, men kan lika gärna översättas hela landet är fullt av din härlighet. Och väldigt ofta när man träffar på den sortens lustiga ordlekar i Bibeln så är de inte där av en tillfällighet. Det är inte så att det rådde brist på glosor som gjorde att det blev så där, utan det är oftast så att båda tolkningarna ska förstås på en gång. I princip är det så här att när landet och folket Israel har nått sitt mål, då råder Guds shalom över hela jorden. Gud handlar med ett folk och ett land. Och Guds handlande med det landet och med det folket involverar alla andra folk. Trots att Gud är så ödmjuk så han har valt ut det minsta folket och det minsta landet åt sig. Stort som Småland ungefär. En yta stor som ett frimärke i detta land vållar nattmanglingar i FN. Om det blir konflikt om det. Alla vet att detta är Guds land och Guds folk. Också de som inte erkänner att Gud finns. Nu står det alltså, tror jag egentligen inte så här, dem som förgör jorden, utan dem som förgör landet. Ty det är vad hednafolken kommer att försöka göra när tiden är slut. Gud kommer för att döma. Folken, hedningarna, gojim, vredgades. Men din vrede har kommit. Och stunden då de döda ska dömas.
och då du ska löna dina tjänare, profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn, höga och låga, och förgöra dem som förgör jorden. Han ska bli till ett ljus för hedna folken och en härlighet för ditt folk Israel. Ty då ska Israel, som vandrat längre och djupare genom dödsskuggans dal än något annat folk, insättas på sin plats till att bli det folk som förmedlar välsignelser till dem i alla andra folk som fruktar Herrens namn. Och att det är judarna som åsyftas här, det förstår vi ganska klart när vi ser den 19:e versen. Guds tempel i himlen öppnades och förbundsarken blev synlig. Förbundsarken, vad var det för någonting? Jo, det var ju det som man byggde på Mose tid i öknen. Den som stod i det allra heligaste, först i tabernaklet och sedan i templet. Och som var så helig att när man försökte frakta den på åsnekärra till Jerusalem, åsnekärran tippade. Och en man skulle hålla emot så att inte arken ramlade i backen. Så föll han ner död. Den arken, den försvann när Jerusalems tempel plundrades 586 före Kristus. När man ser i Gamla testamentet vad babylonierna tog med sig, så står det uppräknat långa rader av saker som de plockade ur templet, men inte arken. Vi får gå till Makkabeeböckerna, som ju hör till de apokryfiska gammaltestamentliga böckerna. Där berättas att profeten Jeremia tog hand om arken och gömde den någonstans i Moab, som det står, alltså i nuvarande Jordanien. Och det finns ett väldigt intresse i Israel att försöka komma över till Jordanien och börja leta efter den där arken. Därför att i Makkabeeböckerna står det också att den ska återfinnas i tidens slut. Men när förlåten rämnar i templet, när Jesus hänger på korset, då är det tomt i det allra heligaste. Ty i det tempel som Zerubabel bygger och som sedan Herodes den store bättrar på, där var det tomt i det allra heligaste. Arken fanns inte där. Nu öppnas himlen och nu ser man förbundsarken. Gud har inte släppt sitt förbund med Israels folk. Utan nu när folken, gojim, hedningarna, vredgas och ska utplåna Guds folk, för vilken gång i historien är svårt att säga, då öppnas himlen och förbundsarken visar sig, och det kommer blixtar och dån och oska och jordvävning och väldiga hav. Vi ska också gå till, ja, vi kan titta lite i 12:7. Uppenbarelseboken. Där berättas det ju om hur draken och hans änglar blir utkastade ur himlen. Det är också någonting som sker i slutskedet. Och det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred. Men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Mikael. Det är ju en gestalt som vi brukar hedra på gulliga barngudstjänster på den helige Mikaels dag, då mer eller mindre kerubiska änglar med av Leonardo da Vinci typ eller Rubens eller vad det är svävar omkring i våra tankemoln och sitter och ser allmänt gulliga ut. Vi ska gå till Daniels bok och bekanta oss med Mikael, 12:e kapitlet, profeten Daniel.
Profeten Daniel kapitel 12. På den tiden, och det är ett uttryck som används i Bibeln gång på gång när det gäller tidens slut. I de dagarna, på Herrens dag, på den tiden, ska Mikael träda upp, den store försten, lyssna nu, som står som försvarare för dina landsmän. Om Mikael är en skyddsängel för några, så är han det för de omskurna, för judarna. Och då kommer en tid av nöd vars like inte har funnits allt ifrån den dag då människor blev till och ända till den tiden. Men på den tiden skall av ditt folk alla de bli frälsta som finns skrivna i boken. Vi hoppar till 7:e versen. Och jag hörde på mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten. Och han lyfte sin högra hand och sin vänstra hand upp mot himmelen och svor vid honom som lever evinnerligen att efter en tid och tider och en halv tid och när det heliga folkets makt hade blivit krossad i grund, då skulle allt detta bli fullbordat. Jag bor i helighet uppe i höjden, men också hos den som har en ödmjuk och förkrossad ande. Det här är nu inte till för att vi ska sätta oss ner och skriva en historiebok i förväg och försöka lista ut vad olika nationer kommer att göra i olika sammanhang och om vi ska säga ja eller nej till EG. Men det här är till för att det kommer en dag, och den kan komma i vår tid, då den samlade aggressionen mot Jerusalem blir så stor att det kanske för det första är farligt att ställa sig utanför och för det andra är nödvändigt. Och jag har sett det mycket som min uppgift som förkunnare att varna Guds folk, eftersom kyrkan har en så oerhört lång antisemitisk tradition bakom sig. Gud har inte utvalt Israel för dess förträfflighets skull. Han har inte ens återsamlat Israel för deras förträfflighets skull, utan han har gjort det för våra synders skull. Kom ihåg det. Ändå måste vi respektera det folk som Gud har valt. Inte för folkets gärningar, utan för Guds utväljande. Du är inte kristen för dina gärningars skull, utan därför att Gud har utvalt dig. Och att vi inte kan förstå Guds utväljande i alla sammanhang, det får vi lämna därhen. Men vi ska se till så att vi inte befinnes strida mot Gud själv. Han ska bli ett ljus för hedna folken och en härlighet för ditt folk Israel. Amen. Låt oss be. Här är du stor och underbar Gud. Väldiga är dina tankar. Överväldigande dina planer. Du ger en fri vilja åt oss var och en, och ändå genomför du dina tankar fullt ut, in i detalj. Herre, detta är oss för underbart. Långt över vår förmåga att fatta går det. Likt Jobb vill vi bara lägga handen över munnen och säga: Herre, vi har haft våra synpunkter. Men nu vill vi lägga dem åt sidan
Vi har i vanlig ordning förminskat det här. Nu vill vi lyssna istället. Låta dig tala. Mäktige Gud. Dina tankar är så mycket högre än våra tankar som himlen är upphöjd över jorden. Och du har lovat att den som ber om vishet ska få vishet. Ge oss då åtminstone till börja med den visheten att vi saknar vishet. Eftersom gudsfruktan är vishetens begynnelse. Herre, vi behöver inte säga ja och amen till det judarna gör i alla stycken. Lika lite som vi behöver göra det med varandra. Men på samma sätt som vi måste respektera varandra därför att du har valt oss som lämmar i din kropp, så måste vi också respektera det folk som djupare än något annat har fått följa dig genom dödsskuggans dal. Och att det är våra folk som bitvis har stått för den dödsskuggan, Herre. Det är en djup smärta. Och därför vill vi ropa till dig, Herre, om din nåd och din kraft över oss alla. Om din sanning och din uppenbarelse. Och vi vill verkligen önska Jerusalem frid. Ty frid på jorden blir det först den dagen då det blir frid i Jerusalem. Först när du är här, Herre, ska vi få se lejonen äta halm. Och ett spädbarn leka med en huggorm. Vi längtar efter dig, Herre. Vi väntar med spänning på din återkomst. Hjälp oss att välja rätt tills den dagen är inne. Amen.